Det är ju så att under hela våren här nu så kommer vi att ha kafémöte på det här sättet klockan 17 varje söndag. Så du är jättevälkommen. Vi kände att vi ville förändra lite grann och göra det möjligt för fler att komma med och känna att man är delaktig. Så jag hoppas att du trivs ikväll och att du känner att ja, men jag vill komma tillbaka. Man pratar ju om väckelse. Hur många är det här som längtar efter väckelse? Vi är många som känner att det måste hända någonting i det här landet. Vi vet ju det att Jesus han har lovat att han ska komma tillbaka, eller hur? Han ska komma tillbaka och hämta sin brud. En brud som är utan minsta fläck eller skrynkla. Och då vill vi ju inte bara att det ska vara en handfull. Utan vi vill ju att många människor ska få följa med. Och jag har funderat på, vad är det egentligen som föregår en väckelse? Vad är det egentligen som behövs för att det ska få, som man säger på kyrkiska, bryta igenom? Så att det händer någonting. Jag har hört talas om att på 50-talet, då hände det någonting i Sverige. Då gick man på bönemöte och på gudstjänster och vågade inte vara hemma, för det kunde ju hända någonting som man missade. Sen hände det väl lite grann på 70-talet, lite grann på 90-talet, den här skrattrörelsen som var Toronto Blessing. Andreas han har utmyntat ett nytt uttryck, Bålsta Blessing ska bli nästa väckelsevåg, sa han. Och det tycker jag låter helt perfekt. Men det har ändå inte hänt någonting som i grunden har skakat det här landet. I Joel 2 står det så här. Men nu säger Herren, vänd om till mig av hela ert hjärta. Med fasta, med gråt och med klagan. Riv sönder era hjärtan, inte era kläder. Och vänd om till Herren, er Gud. Till nådig och barmhärtig är han. Sen till vred och stor i nåd. Och han ångrar det onda. Vem vet? Kanske vänder han om och ångrar sig och lämnar en välsignelse kvar efter sig till matoffer och dricksoffer åt Herren er Gud. Blås i horn på Sion, pålys en helig fasta, lys ut en helig sammankomst. Samla folket, helga församlingen, kalla samman de äldste, samla ihop de små barnen, också de som diar vid bröstet. Må brudgummen komma ur sin kammare och bruden ut och sitt gemak. Må prästerna, Herrens tjänare, gråta mellan förhuset och altaret och säga: Herre, skona ditt folk och låt inte din arvedel hånas och bli till nidvisa bland hedna folken. Varför skulle man få säga bland folken, var är nu deras Gud? Då fylldes Herren av nitälskan för sitt land. Och han förbarmade sig över sitt folk. Det är mäktiga ord, de här Joel, tycker jag. Och tittar man på väckelsehistoria här och i andra länder, så kan man se att när det är sådana här tidpunkter som det var här för Israel, när våld och synd frodades och man inte hedrade Guds namn längre, då kallnade kärleken, men då väcktes också en längtan av att komma närmare Gud. Och när den här längtan väcktes av att komma närmare Gud, då svarade Gud tillbaka. Och så fick man uppleva det här att man blev på nytt född. Jag är helt säker på att Gud han vill komma över vårt land. Han vill komma över Bålsta, han vill komma över församlingarna, kyrkobyggnaderna i de här områdena. Men så tänker man på, vad är väckelse egentligen? Vad är det? Vad handlar det om ytterst? Och kanske någon tänker renässans på nytt födelse. Men jag vet inte om det är hela sanningen. Jag tror att det himmelska svaret på en sån fråga, om nu jag kan stå här och säga att jag ger det himmelska svaret, det kanske jag inte kan, men så vitt jag kan förstå så är det svaret att när det blir väckelse, då blir det helande och läkedom. När människor vänder om till Gud, när människor får möta Jesus, så blir hjärtat läkt. När människor engagerar sig i andra människor, när människor kommer nära Jesus, den gode herden, då blir själen läkt. Och när vi kommer nära Gud, då blir vår ande läkt. När församlingen hör Gud tala, så blir församlingen helad. När samhället utanför kyrkbyggnaden tar emot Guds ord, då blir samhället helat. Jag har sett några DVD:er från olika orter runt om i världen som heter Transformation. Alltså det betyder att de här platserna har blivit förvandlade. Första stället är ett ställe som heter Cali, där knarkmaffian hade ett jättestarkt fäste. Och så var det en pastor där som bara fick en sån längtan efter att alla kristna skulle kunna komma samman och be. Så de började jobba för det här och de började komma samman och be. Nu blev det ett stort pris för den här pastorn att betala, för han blev skjuten av knarkmaffian där. Men de fortsatte ändå komma samman och be. Det slutade med att det blev en sån väckelse i Cali, så att knarkmaffian flyttade ut därifrån. Fängelserna fick stänga. På flera av de här pubberna och barerna där det hade varit prostitution och allting, där fick man istället ha bönemöten och människor blev helade och frälsta och upprättade. Sånt här har hänt på ort efter ort. Det finns en video som handlar om Island. Det finns rapporter från Afrika. Det finns överallt. Så har du möjlighet att se de här DVD-filmerna, så försök få tag i en sån. Men jag sa det när jag såg den här. Det här vill jag vara med om. Det här vill jag se. Vad var det står i vers 12? Och fem saker som Gud kallar oss att göra. Det första är att vända om till honom med hela våra hjärtan. Komma till honom med fasta, komma till honom med gråt, komma till honom med sorg och vända oss till Gud. Ja, det lät ju tragiskt, gjorde inte det? Och det jag visste, det är inte kul att vara frälst. Det låter så när man läser. Men frukten av det här, vad det här handlar om, det är att vara drabbad i sitt hjärta. Ha nöd och medkänsla och empati och en kärlek till människor runt om. Det är därför det talar om det här. Det andra är ju det typiskt svenska, sköt dig själv och skit i andra. Eller hur? Men evangelium talar om någonting helt annat. Du ska älska din nästa som dig själv. Jag ser till att ha min hyra betald. Hur gör jag om min granne inte kan betala hyran? Ja, givetvis kan det vara en ekonomisk fråga och är det, för hyrorna är dyra. Men ändå ligger det någonting i den tanken. Är jag beredd att offra någonting av min egen bekvämlighet för att ge till någon annan? Att vara drabbad med hela hjärtat. Med fasta. Jag tror fastan är försummad idag. Jag tror det är någonting som man inte tänker på att man borde göra. Så var det ju för lärjungarna. Ni vet, de skulle försöka hjälpa den här pojken som hade fått fallande sjuka. Det är så att anden kastade honom i elden hela tiden. Och hur de än bar och stod på och höll på där, så hände ingenting. Och så kommer Jesus. Och så säger han, ja, men det här går bara att driva bort med bön. Och fasta. Jag tror att många gånger när vi vill se genombrott, när vi inte får se det där vi behöver, när vi kan inte få möta det helandet eller det förändrade livet som vi vill möta, så är det därför att vi bara ber, om man nu kan säga bara be. Men vi behöver fasta också. Och jag tror i vår tid så handlar inte fasta bara om mat. Jag vet inte hur ni har det med mat. Jag är sån där som jag kan gärna glömma att äta. Och jag kan gå en hel dag utan att äta. Det spelar egentligen inte så stor roll. Så för mig att fasta för mat, det är inte så svårt. Både kort och lång tid. Egentligen. Men det finns ju andra saker som stjäl den tiden som jag egentligen skulle ha med Gud. Jag har precis börjat vara med på Facebook på internet. Är det någon som vet vad Facebook är på internet? Ja, det är egentligen ganska kul ställe. Jag blev helt förvånad. Jag gick med i lördag så helt plötsligt så har mina vänner från Chicago hittat mig och så har de kopplat ihop mig så att jag är deras vän även på datorn och så här. Men jag upptäckte vad lätt det är att tiden bara sticker iväg när man sitter där. En timme går jättesnabbt utan några som helst problem. Eller så kommer man hem på kvällen och är trött och så tänker man, jag ska bara sätta mig en liten stund för tvn. Jag behöver ju bara lite grann, sen ska jag be och sen ska jag läsa Bibeln. Så sätter man sig i den bekväma soffan. Jag har så här fotpall också så jag kan lägga upp fötterna så här. Och så börjar man sappa runt. Och helt plötsligt är klockan 9:30 och det är dags att gå och lägga sig. Och det blev ingenting av bönen och umgås med Gud där heller. Jag tror det är det här som vi måste börja fasta ifrån. Och säga till Gud att jag vill ge den här tiden till dig. Jag vill umgås med dig. Jag vill vara med dig. Visa att det är värt. Med gråt sa jag. Att vända oss till Gud och gråta för alla de som har misslyckats. Det är så lätt istället att säga, vad var det jag sa? Eller hur? Är någon som har sagt det någon gång? Och jag visste väl det att det skulle gå så. Men att istället då få gråta med den som har misslyckats. Få gråta med den som inte orkar tjäna Gud. Få gråta med den som kanske har missat allting och hamnat som en uteliggare på gatan. Det finns högutbildade män och kvinnor som är där ute nu där allting bara har kraschat. Kan det hända för dig och mig? Ja, det kan faktiskt det. Om man bara kanske kan säga att tillfälligheten är rätt eller omständigheten är rätt så kan det hända. Ni förstår vad jag menar, det är ju ingen rätt omständighet, det är ju en fel. Men ändå, vi kan hamna där. Men att vi får ett Jesu hjärta till människor som lider och gråter med dem. Kommer och säga att Jesus finns där han kan ge dig ett helt nytt liv. Jesus finns där han bryr sig om du har en bostad eller ej. Jesus finns där och så samtidigt får vi jobba praktiskt. Det tror jag att Gud vill. Jag läste om en kyrka, där har de massor av folk som är duktiga på massor av olika saker, precis som vi. Men de är lite fler än vi. Och så gör de så till exempel att det kommer in en gammal bil. En Volvo, hur säger det? En Volvo. Och så renoverar de den Volvon. Och sen skänker de den till någon som inte har råd att köpa en bil. Och så här praktiska saker. Det tror jag, de idéerna och de visionerna föds när man gråter med dem som har behov. Vi skulle vända om till Gud med sorg. Sorg tror jag över våra motiv, våra tankar, våra impulser. Hur kan vi slösa bort så mycket tid och energi på tomma och värdelösa sysselsättningar? Det står att Gud säger till sitt folk vars hjärta har vänt sig bort från er. Omvänd er. Omvänd er. Att omvända sig, det handlar först och främst om att ångra sig. Att få ett nytt tänk. Det pratar man ju om i världen idag, eller hur? Att få ett nytt tänk. Jag lånade en CD på biblioteket som handlade om att man skulle tycka att man själv var bra. Jag tänkte det var väldigt spännande att se hur de hade lagt upp det. För det var ju ingen kristen CD. Men mycket av det handlar om att få ett nytt sätt att tänka. Men tänk då att få komma till Jesus. Och så får han ge oss sina tankar. Vad är det för tankar han har, Viveka, för oss? Med framtid och hopp, eller? Tankar som är mycket högre än våra tankar. Stackars Vivi, kan jag hoppa på henne? Jag är sån här som kan massor av bibelord, men är det någon som frågar mig vad eller var det står så blir det alldeles svart i hjärnan och jag är helt säker på att säga fel. Så jag satt på ett tältmöte i Skara, och så Nenne Lindberg, han står framför mig och så predikar han om Johannes döparen. Och så säger han, vad var det han åt för någonting? Och jag bara, vad var det han åt, vad var det han åt? Jag visste mycket väl vad det var han åt, och så hörde jag mig själv säga, myror. Och i samma ögonblick som jag säger det så tänker jag, nej, man ska inte blanda ihop Djungelboken och Bibeln. Han åt ju gräshoppor, det vet vi ju. Och det blev ett sånt jubel i tältet. Så bara, ja, var det. Men det var inte så farligt, de fick skratta. Och jag visste ju att det var gräshoppor. Förlåt mig att jag hoppar på dig, Vivek. Men han har tankar som är mycket högre än våra tankar. Tankar om en framtid och ett hopp. Det står att vi skulle riva sönder våra hjärtan, inte våra kläder, och vända om till Herren Gud, till nådig och barmhärtig är han. Sen till vrede och stor i nåd. Helt underbart tycker jag har en Gud som är sen till vrede. Jag vet inte om ni har det med ert temperament. Det är någon som har ett hetsigt temperament. Tack Maja, du var den enda som var ärlig här. Jag tror många fler av oss kan ha det. Men vad skönt det är att Gud inte har det, utan han är sen till vrede. Han har ett sånt enormt tålamod med varenda en av oss. Han är inte där och straffar och knuffar till oss och säger, vad var det jag sa? Och så bara letar efter, nu ska jag bara se vad George han gör för fel idag. För jag vet att han kommer att göra någonting, och när han gör det så kommer jag knäppa till honom. Nej. Så är inte Gud. Utan Gud, han säger, åh, nu ska jag se vad George han gör idag. Gör han fel, då ska jag älska honom till stället där han gör rätt. Snubblar han, då ska jag vara där och lyfta upp honom långt innan han hunnit slå sina knän i marken. Därför jag älskar honom så mycket. Sen till vrede. Det är en underbar Gud som vi får tjäna och känna. Era Torrey, han sa så här. Jag kan ge er ett recept för att få väckelse till en församling eller samhälle eller en stad på jorden. Och hans recept innehöll tre saker. Det första var att några kristna börjar längta efter att få grunden rätt ställd med Gud. Det var det första. Man känner att det här räcker inte, jag vill ha en förändring. Det andra var det att man kopplar samman. Och så börjar man be om väckelse. Hur länge då? Och tills Gud öppnar himmelen. Och är det något jag längtar efter, så är det att Gud ska öppna himmelen över oss. Och sen det tredje, som är det svåra och tuffa och jobbiga, och som vi ändå inte kommer ifrån. Det tredje är att man ställer sitt liv till förfogande för Gud. Och säger, här är jag, sänd mig. Inte när Anna är klar med examen. Anna barnen har växt upp. Anna barnbarnen har blivit stora. Anna jag blir pensionär. Eller när jag. Utan nu, här är jag. Sänd mig. Det finns ingenting i våra liv som Gud är obekant med. Han känner till precis allting. Det enda han vill är att vi säger, använd mig, och så börjar han göra det. På sitt fantastiska sätt. Som är så långt ifrån vad vi själv kan. Eller tror. Eller anar. Här är jag, sänd mig. I Joel stod det också. Vem vet. Kanske han vänder om och ångrar sig. Och lämnar en välsignelse kvar efter sig. Till matoffer och dricksoffer. Åt Herren. Israel var ruinerat. På grund av synd. Och på grund av att man hade vänt sig från Gud. Så fanns det varken mat eller pengar. Det fanns inte ens till att offra i templet. Offret som var så viktigt för dem. För de hade ingen Jesus som hade dött. De hade ingen Jesus som tog deras synder på sig. Ja, det är ju det i ditt liv. Har det kraschat? Någonstans. Hur är det med mat? Och det kan faktiskt vara så att någon inte alls har mycket mat i skafferiet. Helt enkelt så. Vardagliga behov. Det kan också vara att man behöver andlig mat. Och att det har börjat torka. Men då får vi gå till Gud och säga, så här är det. Så här är det, Gud. Och så kommer han och så fyller han på. med sin helige ande. Och vi får känna hur det liksom bara bubbla och sjuda och pysa över. Har du pyst över hos dig någon gång, Andreas? Ja, oh, och det är så gött när det pyser över. Levi Petrus, han sa det också. Han sa väl inte precis som jag, men han sa att det är bättre att det kokar över än att det inte kokar alls. Och när den heliga ande kommer, då börjar det koka, då börjar det bubbla. Eller hur? Inom oss. Det är det som är tänkt att leva. Blås i horn på Sion, pålys en helig fasta, låt lys ut en helig sammankomst. Jag tror det är dags att vi börjar blåsa i basun. Det här är inte bra. Det finns 90 000 pingstvänner i det här landet. Tänk om 30 000 av dem reste sig upp och sa att vi vill behålla äktenskapet mellan man och kvinna. För vi tror att det är rätt. Tänk om vi reste upp och sa att vi tror att barnen behöver ha en mamma och en pappa. Tänk om vi reste oss upp och sa att vi tror att barnen i våra skolor behöver få ha bättre resurser och läromedel. Och lärare som kan leda dem in på en väg där de blir trygga. Tänk om 30 000 människor hade rest sig upp i det här landet. Vad tror ni hade hänt? Jag sa att vi var 90. 30 av dem. Tänk sen alla andra kristna. Blås i basun. Jag tror det är dags att vi börjar blåsa i basun. Faktiskt. Blåsa ut i vår stad. Vet ni om att ordet för att predika och evangelisera, proklamera evangelium, egentligen är ett ord som betyder trumpet? Så Nya testamentets sätt, det är att låta en trumpetsignal gå ut. Tre verser kvar har vi. 16, 17, 18. Samla folket, helga församlingen, kalla samman det äldste, samla de småbarnen, också den som diar vid bröstet, må brudgummen komma ur sin kammare och bruden ur sitt gemak. Någonting som jag tror präglar en väckelseatmosfär, det är att alla känner sig hemma. Att man kan sitta på ett finskmöte och inte begripa mer än pyttelite, för det är vad jag gör. Och jag sjunger i en sångbok där jag har börjat förstå att är det två likadana bokstäver, då uttalar man det med långt. Och är det inte det, då uttalar man det kort. Så långt har jag kommit. Och så kan jag säga Jumalan Rauha. Ja, och lite annat. Men att man kan sitta där för att man är ett i ande. Att man är välkommen. Och jag tror att en väckelseatmosfär präglas när småbarn, stora barn, ynglingar, punkare, name it, kan komma in i kyrkan och känna, här hör jag hemma. Här får jag plats. Här får jag utrymme. Punkare. Ni vet om att Gud älskar punkare, va? Han är en nitälskande Gud, står det. Jag tror också att väckelsen börjar med att vi som pastorer och ledare drabbas. Vi måste göra det. Vi måste drabbas av Guds kärlek. Vi måste drabbas av nöden för vårt samhälle. Jag tror det är så svenskt att man vågar inte vara ett ledarskap. Utan som ledarskap så väntar man på att församlingen ska säga vad de önskar att man ska göra. Att församlingen ska börja röras, resa sig och göra någonting. Och sen församlingen väntar på att ledarskapet ska börja göra någonting och säga var man ska gå. Och så slutar det med att man alla sitter still. Men det går ju inte att leda någon om man inte börjar gå. Och det går inte att leda någon om man inte vet vart man ska gå. Därför behöver prästerna, tjänarna, Herren tjänare, gråta mellan förhuset och altaret och säga, Herre, Herre skona ditt folk. Herre skona ditt folk. Då fylldes Herren, vers 18, med nitälskan för landet och han förbarmade sig över folket. Då fylldes Herren med nitälskan. Och har du tänkt på det att din bön upp till Gud kan göra att han fylls med nitälskan? Det står att när egyptierna, eller när folket var fast hos egyptierna som slavar, så står det att Gud steg ner till dem. Och så räddade han till dem. Varför? Jo, därför att hans rop, eller deras rop, hade stigit upp till honom. Hans hjärta berördes. Så när vi ropar, Gud! Bolsta! Glöm inte Håbo! Glöm inte de andra kommunerna! Glöm inte Sverige, Gud! Och när du ändå kommer, så ta och använd mig. Ta och använd mig. Då tror jag att vi kan få se en väckelse. Helade läkta människor. Helade läkta samhällen. Helad läkt nation. Det är mina tankar kring den här kvällen. Därför jag är desperat efter väckelse. Jag bara har talat om den, jag har aldrig sett den. Men jag vill se den. Jag vill leva i den. Oh.